Podplay.
Nu ska vi se, nu är ni välkomna till 20 skivor i potten. Jonas ska tävla, vad roligt. Kan du få frågor att svara på här, Jonas? De är jättelätta, och så vinner du någonting.
Det här är tydligen en drift med min släkt. Jag har inte fattat det, men folk har berättat för mig att där sitter du och ondgör dig över...
Jag orkar inte prata om det här. Det är inte bra när det är podd, men jag börjar spilla ut hela mitt liv här.
Välkommen till podden Off Limits. Varje vecka tar vi upp aktualiteter, banaliteter, sånt vi har varit med om och framförallt sånt vi absolut inte har varit med om, men som vi absolut fritt kan sitta och fabulera om. Idag en lång hyllning till en ståtlig kille i marinofficerens uniform. Nej, inte Stig Bergling, utan Prins Philip.
Prins Philips frånfälle ska vi givetvis titta på.
England är i sorg så mycket så att det är stenkastning och mordbränder på Nordirland. Och det har vi inte haft sedan 1970-talet under det så kallade Troubles.
Nej, det var på tiden att de återkom. Ska vi prata om den där lilla elefanten som dog i fångenskap, ja, i Sverige?
Det är inte speciellt trevligt.
Nej, jag vet, men det måste ändå avhandlas. Och ska vi prata om Jonas vidräkning med Skansen och barndomen när han utsattes för ett... övergrepp, eller om det var han själv som övergrepp?
Nej, men det var en klassresa som slutade med en trasig toalettdörr på damtoaletten på Skansen. Vi ska grisa runt i det, självklart. Ingenting är preskat här. Och sen också mikroaggression.
Ja, mycket intressant. Kommit på modet, en gammal del av psykologisk vetenskap som härrör från ett universitet i USA från 70-talet. Men nu har den kommit på modet igen.
Ja, nu påstår sig svenska debattörer att det är en svensk uppfinning. Det tror jag absolut inte. Ingenting är svenskt, för att citera Alfred Nobel. Sen ska vi prata om gamla polischefer. Vi ska prata om gryningspyromanen Ulf Bergström som lyckades med konststycket och var ute i exakt 4 timmar.
4 timmar? Jag satt i 2 år och kom ut 4 timmar gripen igen.
Det finns hopp om livet. Välkommen till Kalifatet Off Limits.
Tänt var det här!
Dina kvarglömda barn Jonas Nilsson och Hans Wiklund hör du normalt sett i Rockklassikers morgonshow. Morgonrock som sänds 5:30-9. Det här är våran podd, det här är Off Limits och i studion också demonproducenten Lindskov. Har du för avsikt att lämna studion, Lindskov?
Yes.
Får jag be att du gör det på en gång?
Absolut.
Stort tack. Då börjar vi nu. Off Limits. Nu, för att citera Mogens Glistrup och Olle Söltoft. Nu kör vi för helvete mot Köpenhamns uppenbart. Typ 2, 3.
Åh jävlar, Jonas är höger.
Ja.
Örat. Hur låter jag då? Så här.
Du låter okej, Hans. Det är väl mer det du säger som folk har reagerat mot. Jag är hög som en hippie i shorts på Drakfesten Gärdet 1970. Jag är jättehög här alltså, vad skönt. Jag är glad och på gott humör, Hans. Jag borde inte vara det eftersom vi fick ju ta farväl av en ikonisk kunglighet här tidigare, prins Philip.
Jag tror du tänkte på prins Bertil, men det var ett bra tag sedan. Det tänker jag att du hade kommit över.
Ja, jag ska ju bli mer aktuell i podden. Jag har ju rannsakat mig själv när jag gick upp för Via Dolorosa för korsfästning förra gången. Jag ska ju inte ha några historiska referenser. Jag funderar faktiskt, Hans, på att ta med en flaska riktigt bra vin, en sån där från 79 kronors hyllan, vet du, där man inte nosar så ofta.
Ja.
Och så ha den, ställa den här och säga, så fort jag har en referens från andra världskriget, så får du vinflaskan, Hans.
Men du har ju bara en vinflaska. Jag menar, du kommer ju oftast med fler referenser till andra världskriget, finska vinterkriget, fortsättningskriget och så vidare. Och då borde du få en vinare för varje gång.
Det här är ju olika, man har ju törstig på vin. Det är ju olika krig du sätter upp.
Jo, men jag tänker att det kanske är bättre att du köper en låda vin då.
Okej då. Jag vill ha en motprestation, Hans. Du köper en riktigt bra Chateau-pappnöff eller något sånt där till mig. Och varje gång du säger narrativ. Det har vi också surat in på.
Ja, men...
narrativ. Och annat sånt där uttryck som folk använder där. Resa. Tack allihop för den här resan jag har fått vara med på. Så fort de slutar på ett jobb, då är det en resa de har gjort. Det stod någon pajas i Robinson där. Expedition Robinson. Ja, jag tittar på den. Jag kommer ut som den slöballet i tv-tittare jag är. Det är ju inte Robinson i Söderhavet längre av pandemiskäl. Utan Tegnell har ju beordrat hela härket upp till Haparandas skärgård.
Ja, jag trodde det hade koloniala orsaker. Att vi inte skulle appropriera olika fjärran öar i Stilla havet och liknande. Utan att man skulle ta hem det här till gamla Sverige. Att det var därför.
Ja, fast nu kulturellt approprierar man väl i sådana fall samebygden där uppe, va? Det är ju sameval här om några veckor.
16 maj faktiskt.
Är det sant?
Ja, sametinget då. Och det blir ju en högintressant historia. Man har ju, jag läste in mig lite grann på det där och då säger, ja vad heter hon? Är det hövding då?
Hon, vad heter hon, den korta sametanten? Cirka 90.
Nej, jag tror det var någon annan. Hur som helst så uppmanar hon sina undersåtar, samerna, att inte bråka sinsemellan, för det gynnar bara centralmakten i Stockholm. Och det har hon ju förvisso rätt i.
Men alltså någonstans,
att de skulle få mindre bidrag om de bråkar med varandra, men det tror jag inte.
Demokrati är väl att bråka inom rimliga gränser. Att själva demokratin förutsätter ju en stark opposition. Annars har vi ju januariavtalet av allting liksom.
Ja, precis. Men sametinget har inte så lång demokratisk historia. Det har inte funnits så länge.
Nej.
Så att de håller väl på att lära sig så att säga att så småningom. Men, och de har ju viss påverkan.
Ja, va? Får jag gissa att Stockholm betalar utbildningen de ska lära sig? Det är ju det enda parlament, här kommer det lite bistig kritik här. Mm. Det är ju det enda parlament i världen där du måste ha en speciell etnisk bakgrund för att ha rätt att delta i valet.
Ja, det är sant. Men,
du har ju...
men Roger Pontare har väl inte, han är väl inte etniskt korrekt, han verkar ju vara med ändå.
Ja.
Han är väl lika lite sam som du.
Nej, men på riktigt, det är ju ganska märkligt det där alltså. Mm. Och sen är det ju, som jag har förstått det, jag kan ingenting om det här, så fort en stockholmare pratar om samer, då är man ute och cyklar. Det är ungefär som att Soran Ismail skulle bli barn- och jämställdhetsminister.
Ihop med Fredrik Federley.
Ja, hörru du, hörde du om Federley förresten? Mm. Just när vi hade glömt bort honom, just när han suttit hos Carina Bergfeldt och inte fått en enda kritisk fråga, utan det var gästerna som fick ställa honom mot väggen.
Ja.
Då kommer han ut igen med sin spade och gräver hålet ännu djupare. Då skulle han ställa upp i kyrkofullmäktigevalet i Gagnef.
Just det.
Alltså jag tror inte att någon i Gagnef bryr sig speciellt mycket om en som sitter i kyrkofullmäktige. Men när Fredrik Federley skulle, som han själv sa, jag citerar, jag vill betala tillbaka lite till det kyrkan har gett mig.
Mm.
Det var ju så att under den här hårda pressen, när han var tagen med, inte fingrarna i stolgången på partnern, utan det var väl efter, han var inte anklagad
för någonting, men han hade ju levt ihop med en man som däremot hade varit dömd för grova våldtäkter på barn
22 gånger.
Ja. Och så hade Federley kanske, han visste ju att killen hade suttit inne, men ville inte vara så nyfiken, så han undrade inte varför.
Exakt, och han fick gå med omedelbar verkan från Centerpartiet, som redan har brottats med Eskil Erlandsson och raklödder på chefertaskar och allt möjligt vad det har varit. Liksom. Ja, men det var ju något sån här infamöst tal.
Ja.
Hur som helst, han ställde upp i kyrkofullmäktigevalet. Han ville betala igen lite till det kyrkan hade gett honom, för han fick väldigt mycket stöd av en diakon under den här tiden. När han,
den svåra tiden.
Han avtvingades sin 140 000 kronor i månaden lön nere i Bryssel etc.
Ja.
Och då fick han mycket hjälp av kyrkan, och så skulle han då gottgöra kyrkan och ville hjälpa till lite. Mm. Är inte det rimligt att man, om man vill hjälpa kyrkan, att man går dit kanske och brer lite smörgåsar till någon hemlös, gör något soppkök, sorterar biblarna efter högmässan. Det är väl liksom inte att nu vill jag hjälpa kyrkan, jag vill gå in och bli chef över kyrkan här just i Gagnef.
Nej, precis. Han kunde ha valt kanske att vara dirigent för gosskören eller någonting. Men samtidigt kanske
det är Bosse Hansson som är.
Men det finns ju kanske en öppning för Federley här i sametinget om du nu ska gå till valet.
Det ska inte vara mer öppningar för honom, hörru, i narrativet Federley.
Aha,
det räcker med öppningar.
Så sametinget är inget att tänka på för allt det.
Han får ju inte vara med där eftersom han inte är av etnisk bakgrund.
Hur har du skallmätt honom? Hur vet man det? Det är ju som han, professor Herman Lundborg i Uppsala på 20-30-talet. Det är ju det vi fortsatt betalar till samerna för. Den skiten som han ställde till med och plågade samerna och mätte huvudet på dem. Gud vet varför. Snurrig vetenskap som han hittade på där.
Vi har ju ett läskigt kolonialt förflutet. Alltså. Verkligen.
Sen är det sådär, det som är lite intressant där med att samerna som bråkar inbördes, det är ju familjer då, eller klaner kanske man kan kalla dem till och med. Som bråkar om renbetesmarkerna och fiskerätten och allt annat, precis som vilka andra människor som helst, vill säga, de bråkar om det som ligger närmast.
Ett tvist om födkroken, om den näring man försörjer sig på, vilket jag kan ha en djup respekt för, alltså, på riktigt.
Det som de däremot har gemensamt...
Och de är väl lika mycket bidragsfuskare som en vanlig svenne banan
är, det skulle liksom. Jag tro. De har mer bidrag att fuska till sig i för sig än vad vanligt folk har. Eller vanligt folk, jag ska inte skilja på vanligt folk och samer, men samer och de andra, vilka det är nu, jag har ingen aning.
Majoritetsfolket.
etniskhet folket, vilket ja. Då skulle vara svenska. Det här är en etnisk minoritet, likhet, men det finns ju 5-6 andra också, såklart. Det som med... har de gemensamt till exempel med en sån där som... vad heter han, järvhatan där, som
Järvheden heter
Carl Hedin.
Alltså,
Carl Hedin, han avskyr vargar. Det är ju samerna också. Ja. Fast det finns inte ens några vargar i samelandet, utan de har ju järv istället som de bråkar med. De vill ju att man ska utrota järvarna också, för att de ger sig på renarna, påstår de. Vilket de vet du hur en järv ser ut? Det är som en stor jävla råtta bara. Hur ska den kunna hoppa på en ren? Det är obegripligt.
Inget fel på råttor. Vi slog Degerfors i premiären med 2-0. Jag har ju varit på Skansen på skol... ja, sånt där. Det roligaste som var på Skansen, det var ungefär när alla sprang in och våran då ganska överviktiga fröken glömde låsa toalettdörren nere vid Björnberget, så vi rusade ju dit, och jag kan säga så här, det var
den bilden som du aldrig kan sudda bort.
Nej,
från näthinnan.
Blundar jag så ser jag tantens björnmossa, kan jag säga, på riktigt. Ja. Nej, dörren råkade åka upp, och sen skulle vi gå vidare, de blev ju skitförbannade där. Vad hette hon?
Fröken
Pernilla Fransson, mellanstadielärare.
Jag ska inte hänga ut folk i podden.
Nej, men hon är ju förhoppningsvis...
Det räcker med Herman Lundborg och Carl Hedin.
Hon var ju gammal och gaggig redan då, hade någon fobi för att låsa toaletter. Så att när ungarna, när Lasse Westerberg och Pekka och gänget och vi slängde upp dörren, och det var väl en, hon var ju gammal redan då. Alltså, frid över hennes minne, och hon har säkert...
Det är inte säkert.
Hon sitter väl uppe i de sälla jaktmarkerna vid sin högra sida om prins Philip och prins Bertil.
Och min träslöjdslärare.
Ja, nej, men när vi hade gått där vid Björnberget så gick vi vidare till att se hur järven bor. Mm. Jag tror jag var där 4-5 gånger på Skansen när man var litet barn och liten skitung i kortbyxor och ett sånt där målgrupp för Bosse Hansson. Mm. Jag tror aldrig jag såg en järv ens. Nej. Det var bara en skylt, det var bara fejk från Skansen. Det fanns ju inte ens en järv.
Skygga, men så småningom så släppte de ju ner kloakrotter därifrån och målade om dem, så såg de ut som järvar.
Kloakrotter från Tjernobyl som väger 70-80 kilo styck. De väger som Putin i kroppen.
Ja. Det konstiga med att de här miljökommunisterna på Söder i Stockholm och Enskede, att de vurmar så mycket för samernas sak när de också vill krama vargar, vilket samerna verkligen inte vill göra. Så det går ju stick i stäv, deras ambitioner och funderingar.
Jo, men är det inte systrarna Märik som alltid är där uppe? Maxida och Ica Maxi Märik. De är väl uppväxta i Skarpnäck, tror jag, men har samisk påbrå. En flyttade upp till Jokkmokk nu och är militant stridbar för... De är ju någon slags fjällens suffragetter. De kämpar ju stenhårt.
Ja, men jag tror de gör ett ganska bra jobb. Ja. Det blir intressant att se vad som kommer fram ur Sametinget. Det är den 16 maj vi börjar nedräkningen nu, så kan vi väl släppa det så länge.
Just det. På tal om samer och kolonialkrafter och att Expedition Robinson numera spelas in i svenska Haparandas skärgård. Mm. Prins Philip. Ja. Han
gick ur tiden här.
Så ung och så oförstörd. Fantastisk rolig person. Det blev ju generalknas för britterna. Just har de överlevt Brexit och just har de överlevt Mexit. Meghan stack väl till USA när hon inte kunde stänga en dörr på Bentleyn i rätt tid. Det var väl därför hon fick lämna kungahuset.
Ja,
hon
fick ju våldsam kritik för det.
Ja, jo, just det. Hon satt ju isolerad och de har tagit nycklarna från henne. Hon var ungefär som Rapunzel uppe i sagoslottet. Ja. Nu kommer det ju fram brittiska krögare och folk som har drivit restauranger. Hon var ju ute ganska ofta och käkade middag med tjejerna som vanliga tjejer gör i London. Hon var ju inte så förbannat isolerad som man kan tro. Det var ju inte så att hon satt som liksom Breivik efter attentaten på Utöja, isolerad.
Nej, eller som gamla svärmor prinsessan Diana, för hon kändes ju tämligen inlåst innan hon började åka på shoppingresor till Paris och till Arabemiraten och sådär. Men jag tänker på det med prins Philip. Det var ju hemskt att han skulle gå bort den här veckan. Samma vecka så öppnar de pubbarna i England, eller hur?
Ja, och sjukt också, på riktigt. Det är, pubbarna öppnades i måndags. Dagen efter fyllde Boris Johnson år. Just det. Se det som en slags ett ödets ironi. Ja, the irony.
Mm, och Boris Johnson, han hade ju lovat att han skulle gå ut och skåla med alla grabbarna på den här puböppna dagen, men eftersom prins Philip då hade fallit ifrån av respekt, så hade Boris Johnson ganska klokt inrikespolitiskt tänkt att det är kanske bättre att spara min födelsedagspint till ytterligare någon vecka eller två. Och det gjorde han säkert ganska klokt. Ja.
Absolut. Prins Philip som självklart då i svenska ledarkröniker och sånt, han skulle utmålas som någon slags kolonialherre, någon slags bla bla bla. Mm. Han är inte ett dugg olik det svenska kungahuset som då till och med försvaras i Sverige av socialdemokrater officiellt, även om det i sossarnas partiprogram står att vi ska försöka avskaffa monarkin i Sverige och inrätta en republik. Hur som helst, prins Philip skänkte ju mängder med pund, miljontals pund i välgörenhet. Dessutom är han en gammal marinofficer som gav upp en framgångsrik karriär för kärlekens skull. Ungefär som du, Hans.
Ja.
Du såg upp dig från TV4 och film- och Hollywoodjobb för att jobba med mig i den här podden. För kärleks skull.
Nej, nu tror jag att du blandar ihop folk här. Men visst, jag förstår ju prins Philip, han hamnar ju i skuggan som, och han beskrevs ju själv ofta som en sorglig enuck. Alltså allt hans manligt var avskuret.
Det har ni också gemensamt, Hans.
Ja, det är sant.
Ja. Nej, men han, faktum är, prins Philip tog ju medvetet, på riktigt bokstavligen så gick han ju 1,5 meter bakom drottningen precis hela tiden. Han, han tog den rollen för The United Kingdom, The Great Britain, för imperiet, för the Commonwealth.
Absolut, för imperiet, men samtidigt så var han ju en bakgrundsfigur i det grekiska kungahuset. Jag vet inte om du kommer ihåg vad som hände med det grekiska kungahuset. Jo, det gick samma väg som flera av de europeiska kungahusen under nazismen. De flög åt helvete hela bunten.
Verkligen.
Så att han stack ju i sista sekunden, så att säga.
Han är väl född på Sypen, eller det som av svenska charterturister ibland kallas för Sypen.
Aya Napa.
Är han från, han är inte
prins Philip är inte från Aya Napa. Aya Napa är en tummelplats för de unga. Såpapartaj.
Om Fredrik Federle lyssnar på den här podden, åk inte ner till Aya Napa för guds skull. Nej. Så unga är inte de grekiska adoniserna som rusar runt med
fikonlöv. Det var inte fikonlöv i Grekland.
Välkommen till Packat och glad. Nej, fikonlöven har ju förbannat med tagit slut alltså. Hur skiljer man en grekisk man från en grekisk pojke? Nej. Med kofot, gammal klassisk vits.
Och helt obegriplig dessutom.
Prins Philip har ju lyckats med konststycket faktiskt. Han var ju som alla engelsmän, han har en avspänd relation, eller hade i alla fall, till alkohol. Mm. Det sägs ju att Urho Kekkonen, en gammal president i Finland någon gång på 1970-talet, alltså han som skulle städa upp efter, jäklar, på väg in i en andra världskrigsreferens.
Ja, jag hörde det. Och det är farligt nära Finland också.
Snart säger jag väl Petri också, min granne. Nej, men han som skulle städa upp liksom och göra det till en modern industristat utan svenska bidrag. Urho Kekkonen skapade den moderna framgångsrika Finland.
Jo, gjorde han, och han stod upp mot Brezhnev och packet bakom järnridån.
Absolut. Exakt. Mm. Det sägs att prins Philip under ett statsbesök till Finland, jag tror 1976, googla gärna skiten där hemma, gott folk, så lyckades han med konststycket att under bastubesöket, det var ju alltid ett bastubad som ingick på den kvällen, och Urho Kekkonen gjorde som en grej att han ville alltid supa ner de digniteter som kom och hälsade på i hans ämbete i Helsingfors, i hans gigantiska bastu. Prins Philip sägs vara den enda som efter att engelska ambassadören avsvimmat fick bäras ut ur bastun. Några hovfjoller också som tillhörde Finland, de hade fått nog. Kekkonen fick nog. Klockan 4 på morgonen i den här infamösa bastun hemma hos Urho Kekkonen, så plockade han fram sitt trumfkort. Det kallades för, det här vet alla finnar om, Riga-vodkan. Mm. När Urho plockade fram Riga-vodkan, då skulle liksom den sista gästen knäckas och ramla med pannan rätt ner i träbänken i bastun.
Aggregatet, ja.
Prins Philip sitter stolt i ryggen, ståtlig som han var, fotomodellämnet prins Philip sitter kvar. Ta Riga-vodkan, kroppen börjar behandla den. Han släpper väl någon riktig sån där Johnny Senap-brakar i bastun. Men sitter kvar. Mm. Och till slut vill Urho Kekkonen lämna bastun.
Oj.
Så prins Philip, det får vi ta med oss som en legacy.
Ja,
får jag. Sist sitter kvar i bastun efter Urho Kekkonen. Ja. Förbannar mig inte dåligt.
Nej, absolut. Men jag vet, vi har pratat om det här i podden tidigare. Att man ibland tillskriver kungligheter, i synnerhet de svenska, olika egenskaper och talanger som de rimligen inte kan besitta. Och det är till exempel att prins Bertil var så himla bra på boll och så bra på att köra bil. Men han var ju helt värdelös. Gustav V var duktig på tennis. Nej, det var han inte. Folk las ju. Inte bara unga killar, utan alla las ju under hans match. Och det kan ju vara så att prins Philip inte alls stod pall i bastun och dessutom inte alls var någon hedersman eller någon med stiff upper lip.
Snälla Hans Wiklund, ska du ta smygalkoholismen ifrån framlidne prins Philip? Det är ovärdigt den här tjosan-tjosan-podden.
Jag höjer en varningens finger, förstår du, Jonas. Jag vill förhålla mig lite kritiskt till allting, synligt till det du säger.
Det är det bästa med dig, Hans. Mm. Du har en en kritisk hållning. Tänk om svensk media överlag hade den här kritiska hållningen. Kommer du ihåg när polischefen, eller han var väl vice rikspolischef, han är väl regionchef för polisen i...
Ja, vem tänker du på?
Mats Löfving.
Mats Löfving som gick ut och pratade om klansamhällen.
Ja, exakt. Vem mediatränade honom? Var det den där järven på Skansen möjligen?
Ja, råttan som var ommålad.
Exakt.
Nej, det var ju Götblad.
När Mats Löfving går ut i, vad är det, september, oktober någonting och pratar om att det finns 47 klaner i Sverige som i stort sett... Man föds in i kriminalitet, bla bla bla. Det var liksom ingen pardon. Och de här klanerna då hade kommit till Sverige i mål och mening att enbart via kriminell verksamhet plundra välfärdssystem, bla bla bla. Det var ju liksom, det var ju trollmor och birkarövarna han målade upp det som.
Ja.
Efter det så gjorde han ju avkall i någon sån här polistidning och sån där. Facket är ju konstant emot cheferna inom polisen. Det är, ja, av hävd sedan Kling och Klang. Kling och Klangs glansdagar i Villa Villekulla. Mats Löfving, har du sett Mats Löfving i någon slags mediesammanhang, på någon presskonferens, på någon...
Nej, de har gömt honom faktiskt.
Han är gömd? Ja. Ja, där är Silencia Stampa. Han har sagt, Mats, för satan, har du sagt att det kommer hit libaneser och är kriminella? För 47 klanen. Herregud, ja. Mats. Han är ju avstängd. Han är ju mer, det är mer tyst runt honom än runt Soran Ismail just nu. Det är ju tvärtyst. Han går ut med en uppgift. Journalisterna säger, jaha, okej. Ingen har en enda motfråga. Han säger att det finns 47 verksamma klaner i Sverige. Mm. Sen dess, dödstyst. Mm. Ett, är han felrekryterad? Står Kahn och svamlar? Du som är kritisk granskande journalist, Hans. Eller två, hade han rätt, men det går inte att gå ut nu när det är valår snart.
Nej,
gå ut med det nu.
Nej, lite så. Alltså, kriminalpolitiken kommer ju bli den stora politikfrågan. Eller snarare, det är alltid den stora politikfrågan fram till valet. När valrörelsen börjar, då försvinner ju krimpolitiken som allra viktigaste.
Jag säger som Tracy Lords, you wish, huh?
Ja, jo, men det kommer bli så. Och jag tror att när, i själva riksdagsvalet så är det andra frågor som blommar upp. Nu är det ju så att, nu har man ju börjat med kriminalpolitik och invandringspolitik. Man har börjat ett likhetstecken mellan de två. Och invandringspolitiken kommer ju att ha betydelse fram i, när vi går mot val och sådär.
Jag tycker du är rasistisk som säger invandringspolitik. Jag vill kalla det för migrationspolitik.
Ah, okay.
Jag är Skedvi, ny ansvarig för Miljöpartiet.
Ah, okay. du får kalla det vad du vill, men det är väl tack. Så. Många hävdar ju då att det liksom kommer inte bli samma fråga, för att det handlar mycket, att kriminaliteten styrs mycket av den fria rörligheten, flyktingmottagande och den här vidhängande migration eller möjligtvis brist på integration, och att det skulle då ha med viss brottslighet att göra. Så tillvida så kommer de där säkert att bli ganska viktiga frågor.
För de hårdare tag som vi ser nu ifrån Damberg, ja, nu ska vi ju faktiskt låsa in folk som inte kan uppföra sig på gator och torg eller annat. Det är ju sånt som för 20 år sedan skulle räknas ungefär som stockkonservativt, liksom Toryvälde från Storbritannien. Är det prins Philip som vill låsa in folk och kasta bort nyckeln? Nej, men någonstans, ja. Alltså, det är en helt annan tonträff i politiken.
Absolut, och det som är nytt är väl egentligen det är att det är politiker och de som vi kallar för vanlig menlighet, vanlig pöbel och plebej, de som du och jag och en del
här
andra också.
Här har ni mig, här har ni mig!
Pöbeln, ja.
Plattar, slimmen går ändå
och
röstar.
Exakt, och det är ju de eller vi då som gapar på hårdare straff och sådär. Däremot så har ju då kriminologer, som det finns allt fler utav eftersom det är lite av ett modeyrke efter Leif G.W. Perssons framgångar, de hävdar ju konsekvent att det finns ingen, det hjälper inte med hårdare straff, det är helt meningslöst, det har ingen bäring på brottsligheten och sådär.
Nej, men någonstans måste man väl stänga av de som inte kan uppföra sig på gator och torg. Vi hör ju om, vad du snackade om tidigare, den här gryningspyromanen Ulf Bergström.
Ja.
Han kommer ju ut rakt ut på stan och så plopp åker han in igen.
Ja, han satt inne 2 år och 3 månader för den senaste försökte anlagd mordbrand. Och han kom ut på förmiddagen och sen snöt man på eftermiddagen. För då hade då kriminalvården upptäckt att han misskött sig, eller det är sagt, han ska ju kontakta frivården och lämna pissprov och lite sånt där. Det hade han struntat i såklart, eftersom han är inte intresserad av att ställa upp på samhällets krav och sådär. Så han sket i det direkt. Polisen nöp honom, så nu sitter han igen. Den här personen som också dessutom dyrt och hederligt lovat att han ska fortsätta elda upp systemet Sverige så länge han är på utsidan. Och ja, det är ju en person som man rimligen kanske borde låsa in, vad säger, inkapacitera, internera som man gör. Det vill säga att man stänger in folk, de kanske inte har begått något brott, men det verkar som de kommer att göra det. Då låser man in dem helt enkelt på oöverskådlig tid.
Det gör man väl inte med någon alltså?
De, nej, det gör man
kan
inte.
Tänkas begå ett brott och då låser vi in, och så får man väl inte ens göra.
Ja,
alltså.
Nej, precis.
Man var han torska för Ulf Bergström, den så kallade gryningspyroman. Han gick mot röd gubbe, alltså med två bensintunkar på väg någonstans.
Ja,
vi ska inte förväxla honom med Östersundspyromanen som släpptes ut här i förra veckans poddavsnitt.
Nej, han som brände upp en kulturbyggnad i Östersund.
Med den här förbannade takten så har vi en pyroman utsläppt i veckan, Hans.
Ja,
alltså,
sen var det dessutom inget kulturminne direkt, utan det var väl typ Lidl, va? Eller vad fan var det han brände upp?
Ja, kan man kultur för många, hör du?
Jag tänker också på den där 20, apropå återfallsförbrytaren, den här 20-åringen som nu åtalades i veckan för mord i Rissne, där han högg ihjäl en sjubarnspappa vid en bankomat. Han hade ju då varit rymt från rättspsyk, eftersom han satt ju för mord redan. Han satt på rättspsyk i Huddinge. Och han kom ut och ställde till med saker och ting genast. Nu visar det sig att man har gått tillbaka och kikat lite på den här göken då. Redan i 4-årsåldern så blev han anmäld för, blev det orosanmälningar på grund av att han var så våldsam och misshandlade sina kamrater. Hotade andra 4-åringar med yxa och sånt där. Då tänker man så här, ja, det här känns ju lite som ett misslyckande. Det här kunde man nästan se redan på dagis vart det här hän skulle barka. Jag föreställer mig lite grann att man, jag skulle kunna göra det här själv förresten. Turnera runt bland dagis och leta fram de här barnen som man ser är i riskzonen. Och så låser man in dem redan från 4-års ålder. Och sen så är de inkapaciterade för all framtid.
Det är väl det vi har gjort. Det kallas ju för förskola, daghem. Och så ska man fostras in och bli laglydiga medborgare och inte tro en sekund på orosrapporter som kommer utomlands ifrån om att Sverige på väg in någon slags fritt fall när det gäller både försörjningsstöd, utbetalt etc.
Ja, men nu är det så här, nu är det dagis, förskola, skola, gymnasium, sisboende. Och där döms du, det är ju det som man förr i tiden, när man kallar en spade för en spade, då sa man ju ungdomsfängelse, för det är ju det är. Men nu kallas det för sisboende för det ska låta lite trevligare. Det är inte särskilt trevligt.
Ungdomsvårdsskola sa de på min tid, och där satt ju Göran Hoffner, en gammal galning från Vällingby. Han hamnade ute på Ekerö någonstans. Han dök upp då i Vällingby centrum. Ja. Och då frågar vi, sitter inte du på knäcket? Är inte du på ungdomsvårdsskola? Jo, men vi är ju lediga på helgerna. Ja. Då tänkte jag så här, men det här, okej.
Ja.
Och sen vill jag inte gå in på vad han gjorde. Han lever säkert och frodas och är väl...
Han vet var vi bor. Fan, jag tänker den där jävla gryningspyromanen. Tänk om han vet var podden är någonstans. Kommer han hit och bränner upp oss? Och det vore just snyggt.
Jag kan bara säga att den här killen, han är ungefär lika osynlig för Skatteverket, Göran Hoffner, som järvarna var på Skansen när vi just hade sett trollet på vår gamla fröken.
Ja, ni hade ju den där bilden på era små näthinnor, det var ju därför.
Ska vi berätta förresten var vi sitter, den här poddstudion?
Nej,
någonstans?
Det tycker jag inte.
Nej, men vet du vad, det är ju inte så himla långt. Konradsberg, Sveriges första psykiatriska klinik, ligger ungefär 150 meter från den här studion tvärs över Ålandsvägen. Och Konradsberg fyller, det här är möte med det okända, gör spökprogram av det här, för det här är parapsykologiskt. Mm. Konradsberg fyller i dagarna, men inte det idag, 150 år.
Det beror helt på vilken dag ni lyssnar. Eller hur?
Exakt.
Så det kan du inte ens säga, Jonas.
Det här sänds ju live, ja, men vid inspelningstillfället för guds skull. Du har aldrig spelat in amatörporr. Vid inspelningstillfället var alla pojkar 18 år. Det är ju Lex Federley.
Ska vi, okej, hårdare straff då? Politiker och väljare, de vill ha hårdare straff då. Men som sagt, grejen är att då säger man att nej, vi måste göra andra åtgärder. Vi måste börja i tid. Om vi kan se de här 4-åringarna som sedermera kommer utvecklas till mördare om en 14-15 år, eller kanske ännu tidigare, och på något vis inkapacitera dem, eller sätta in stödåtgärder och fika med socialen och sådär.
Vad sägs som att göra som Jan Myrdal och hans förbannade Kina, sätt dem i omskolningsläger? Det är en klassiker från 1948. Mao Zedong var den första i världen som började med omskolningsläger.
Ja, och det var ju, då stod vi ju i kör här och jublade i Sverige. Men den tiden är lite grann förbi nu med igurerna som är inlåsta i nordvästra Kina. Men strunt samma, grejen är att om vi nu lyckas med mer långsiktiga åtgärder, mer grundläggande förändringar av samhället som då skulle få bort kriminaliteten, då kommer vi ju se det först om 20, 30, 40 eller 50 år. Och då är det ju en helt ny regim, så att ingen innevarande regering kan ju någonsin räkna hem det här krimpolitikkontot. Det är ju omöjligt, det går ju bara åt ett håll, eftersom man då vägrar göra långsiktiga åtgärder också, så kommer man aldrig få något resultat. Inte ens om 20, 30, 40 eller 50 år.
Mm. Alltså jag... Du har säkert rätt, Hans.
Klart jag har rätt.
Eller rättare sagt, debatten mår bra av att jag ibland säger att du har rätt, Hans.
Mm, tack.
Jag är lite grann som Nyamko Sabon. Jag tycker en sak och jag håller på att implodera invärtes, men jag håller fast vid min sak i alla fall. Nej, men så här är det också. Jag vet inte, men jag vet bara att om min farsa hade fått inbrott i garaget när jag växte upp på 1980-talet. Så hade
växte du upp på 80-talet? Vi är ju lika gamla, för fan.
Jag har inte växt upp än.
Nej.
Då kan man säga att du hade åtminstone någon polistjänsteman i koppel och batong kommit åka i en gammal Plymouth i de här gamla snutbilarna och kollat med pappa. Jaha, du har fått inbrott, bla bla bla. Idag är det ju inte ens någon som reagerar när en vanlig sketen person som jag råkar ut för brottslighet. Vi hade inbrott i vårt garage i bostadsrättsföreningen. Jag ska inte säga exakt var jag bor. Det är bostadsrättsföreningen Aspudden Centrum 1. Det är inte ens en polis som besöker. De har slagit sönder 3 kodlås och går in. Ja. Och när vi vanliga människor känner... Det är ingen som bryr sig om att jag drabbas. Jag åker in till jobbet 5.30 och kämpar stenhårt 3 timmar varje dag med att spela dåliga rockskivor och sitta och babbla med Hans Wiklund och fantastiska Linda Fyrebo. Ja. Sen går jag hem utmattad och sitter på verandan. Om ingen bryr sig om att jag råkar ut för brottslighet, då börjar jag ju lyssna på vilka teoretiska teorier om vad som helst för att få bort brottsligheten.
Ja, just precis. Gärna olika sammansvärningar och konspirationer.
Nej, men
apropå med det här brottslighet som inte
löst. Om min unge kommer hem och har fått en kniv i nacken. En kniv i nacken för att bli av med jackan.
Ja.
Och ingenting händer.
Nej.
När de inte ens får tag på gärningshen.
Nej.
Då blir jag som person orolig. Då slutar jag ju tro på det. Och då är demokratin i fara, då är det förbannat med värre i det här landet än när de införde söndagsstängt på Systembolaget.
Jag ska ge ett litet exempel, Jonas, på demokratin som är i fara och rättssamhällets slutgiltiga haveri här. Rättshaveristernas triumfer. Och apropå lösta brott, 95% av alla våldtäktsanmälningar eller sexuella ofredanden når aldrig till fällande dom. 95%. Så det är 5% som så småningom når till fällande dom. 10% ser man av sexualbrottsoffer anmäler, 90% anmäler inte. Där har du ju en jäkla lucka i lagen, Soran Ismail. Men samtidigt så läser jag ett upprop i dagens malligaste tidning här, Dagens Nyheter, och det är olika kulturpersoner som i ett upprop tycker att och det här är ett politiskt obundet initiativ, påstår de.
Det är det aldrig, bara för att de säger det, så det är aldrig obundet om man står i DN.
Nej, hur som helst, de ska då stödja människor som har fällts för förtal i samband med och fått sin utsaga tvivlad på under MeToo sammanhangen och kanske även efter MeToo då. Så att om man anser sig våldtagen, gråter ut om detta på Facebook, så ska man inte bli dömd för förtal.
Okay.
Och blir man dömd för förtal så ska den här gruppen som kallar sig själv för skitsamma.
Säg inte att det är Liberalerna, men Nyamko Sabuni, för de famlar i mörkret.
Jag läser det finstilta. Nej, det är inte Liberalerna, men Nyamko Sabuni.
Det kan vara dem ändå när det handlar om det igen.
Okej. Stunt samma. Den här aktionsgruppen då, de ska bilda en fond där de ska samla in pengar och dela ut till folk som är dömda för förtal och reglera deras böter. Och helst skulle de vilja att man inte blev åtalad alls för förtal i samband med sexualbrott. Och då blir det lite svajigt rent rättssäkert, eller hur? Eller är det bara jag?
Ja, men då är ju rättsstaten i gungning, alldeles oavsett att det är ett fruktansvärt brott, så kan vi ju inte... Det kokar ju ner till den punkten, inte när jag såg trollet på min gamla lärare på Skansen, utan det kokar ner till den punkten att det är ju alltid... svårbevisat vad som har hänt i mörkret.
Ja.
Mörkret under skägget på Soran Ismail.
Ja, precis. Skulle det till och med vara så att det här när du såg din skolfröken på toaletten när ni var på Skansen, att det är ett sexuellt ofredande från dig?
Jag hann ju aldrig fram och se skiten, men jag har ju hört...
Ja, men du har ju skrutit med att du såg både det ena och det andra och att det hade etsat sig fast på näthinnan.
Jag har inte skrutit, jag har bara fastställt min position. Jag har hört den här historien så många gånger.
Vad heter fröken som är målsägare i ärendet?
Vi kan kalla henne X.
Nej, men du sa ju vad hon hette i början på podden.
Ja,
du börjar fega ur nu. Va? Ett ofredande.
Jag har fegat ur i 40 år, men det får aldrig märkas.
Me too, motherfucker.
Nej, men det är inget... ja, det är möjligt att det är ofred, men jag handlade i alla fall i god tro, alltså.
Aha.
Ja, och man så, slapp ju köpa...
Det är så Lambert också.
Men är det... ja, men en sån där sak. Tvångsäktenskap, det skulle ju då... Det var inte tvångsäktenskap, månggifte.
Ja.
var ju något lagförslag här för ett tag sedan att månggifte ska vi inte ha i Sverige. Det är absolut förbjudet och det är kvinnofientligt och det är emot allt vad den här feministiska politiken står för, bla bla bla. Fair enough.
Ja, men feministisk politik gäller inte alla.
Nej, man hör ju att det snart är valår, hårdare tag, men då fanns det ju ett undantag. Det fanns ju ett prejudikat när det gällde
månggifte.
Mm. Och det var när det var synnerliga skäl som någon hade ingått i månggifte. Alltså polygami, vad heter det?
Och samma med barngifte då?
Nej, jag vet inte om det var exakt det där, men det var ingen som förklarade vad synnerliga skäl var. Förmodligen var det, när man får räkna ut det efter ett par tre källarförrådsinbrott hemma i föreningen.
Mm.
Förmodligen var det väl det att är det någon som är gift med en person så är det den personen som då att man vid en skilsmässa, en tvångsskilsmässa, om staten ska gå in och lösa in eller lösa ut månggiften, fruarna, så skulle de sakna försörjning.
Ja.
Det kan vara så.
Ja, just.
Men vi kan väl inte ha både lagen och ätaren kvar? Då kan vi ju hjälpa Lamberts. Kladd eller tafs, vad ska vi ha? Vi måste väl välja. Ändra har vi. Tillåter vi månggifte eller också gör vi det inte? Liksom.
Ja,
Är det av religiösa skäl? Då kan jag hitta på vad som helst.
Ja, visst. Det är fritt och frankt att göra det, absolut.
Tal om giftermål, hör du, Hans.
Ja, ska du gifta dig?
Tack för erbjudandet, Hans, men den, den här vinflaskan behåller jag.
Mm.
Nej, men du såg något, har du sett det fantastiska programmet Älskar inte på Kanal 5?
Ja, visst.
Som tar trash-tv till en helt ny nivå.
Ja.
När man liksom, nu är det inte Morgan och Ola Conny som ska ingå i ett partnerskap i något varuhus i Ullared.
Ganska nära.
Ganska nära.
Ja.
Det är ju fantastiskt. Har du sett? Ska vi för våra unga lyssnare som inte ser tablå-tv, vi kan väl gå igenom det snabbt. Det handlar alltså om, det är en reality-såpa,
ja.
Kanal 5, den heter Älskar, älskar inte. Det är svenska privatpersoner som beger sig utomlands, oftast då i en slags kolonial...
Det är lite blandat,
blandat, ja. Kallar för tredje världen.
Ja, det är lite blandat, Jonas. Det är olika distansumgängen mellan svenskar och utländska medborgare. Och så småningom ska man träffas och se om man kan leva ihop och eventuellt kanske gifta sig, eller framförallt gifta sig. Det verkar vara slutmålet, så att säga.
Ungefär som en svensk alkis gick till ABF, Folkets hus, och så träffade någon som var inte så skelögd, och så blev det ett äktenskap och man kunde leva trevligt och vara fri från våldsbrottslighet och lönarbete och betala in sin del till staten. Man var självförsörjande. Det här är ju länge sedan, det hör man. Ja.
Ja, jag förstår inte exakt vad du pratar om, Jonas, men nej, om men jag får återvända till tv-serien.
Att äktenskapet skapades en gång i tiden, om vi ska ta det historiskt, ja. För att mannen och kvinnan gemensamt skulle kunna försörja sig själv och dessutom bidra med en liten bit till staten.
Till det allmänna,
via allmosor eller vad det var. Och sen skulle staten kunna växa sig starkare, sen kunde staten då ta hand om de som inte riktigt höll måttet och kunde försörja sig själva. Det starka samhället, folkhemmet, Per Albin Hansson, Tage Erlander, så pang pang Sveavägen, Olof Palme, va?
Uh-oh.
Sen har vi fått något annat, Hans.
Ja, nu är det något annat.
Först, min farsa, inte en sjukdag under hela sitt 88-åriga liv, förutom nu när han har allmänna underliggande sjukdomar. Och...
Nu är han väl pensionär nu?
Ja, sen många, många år. Tack gode Gud för det. Nej, men först, hela systemet byggde ju på att först så betalade de som kunde in till systemet, så att de som inte pallade med arbetstempot, löneslaveriet, de fick då pengar, och man kanske skadade sig på jobbet, då fick de pengar av den stora starka staten. Idag är det så att de flesta egentligen inte vill betala in pengar till staten. Skattemoralen har ju urholkat i Sverige, det kan du kolla vilken SIFO-undersökning som helst.
Ja, men sen har man inte så mycket att välja på om man inte ska begå skattebrott.
Nej, men eller avancerad skatteplanering. Ta den här Timbuktu, vad heter han? Jason Diakité, som pratar om det solidariska samhället, bla bla bla. Han har väl 5 olika bolag, skatteplanerar för fullt. Obs, begår inga brott. Men han skatteplanerar för fullt för att slippa den moraliska delen av... Kan du googla själv.
Nej, men jag dribblar ju också med olika bolag, men det är ju inte skatteplanering det handlar om egentligen.
Nej, men det gjorde man inte förr, Hans, när det fanns en pliktkänsla.
Nej, för då var man ju utskälld om man hade eget bolag. Det var man ju ett kapitalistsvin som skulle förvisas till saltgruvorna i Sovjetunionen med vändande post. Numera får man ju faktiskt driva ett bolag utan att bli misstänkliggjord.
Jo, jag vet det, men... Jo, men... Jag pratar om skatten.
Det här gamla vänstersnacket, det klär inte Jonas.
Nej, men det är inte vänstersnack, Hans. Det är bara hur man bygger upp ett starkt samhälle. Ja. Och när vi har då Malmö där man betalar ut över 1 miljard i försörjningsstöd årligen, så det är klart att Malmö då måste få Robin Hood-skatt av rikare kommuner. Ja. Men vad händer den dag när vi inte har...
Några... Och samerna ska sitt.
Vad händer den dag då inte staten har de rikare... Om vi inte har några rika kommuner som kan betala ut någon utjämningsskatt till fattigare kommuner.
Jag
vad händer då, Hans?
Jag kan svara på det, Jonas.
Är vi i Grekland då? Får vi springa runt då och vara prins Philip i kortbyxor när han föddes på Cypern? När det inte fanns några fikonlöv ens?
Nej, i Aya Napa på Cypern han föddes. Vi pratade ju så trevligt här om den här tv-serien Älskar, älskar. Nu ska vi prata kärlek och romantik och så börjar du babbla om gammal socialdemokrati som
nej,
jag tycker
det
är så tråkigt. Kan vi prata om kärlek nu?
Jag pratar om...
Kan vi prata om kärlek, Jonas?
Kärlek för mig är ett starkt folk. Kom Hans. Ja. Och midsommarafton och sitta i en bastu med Nordiska rådet och dricka vin.
Det är finnarna, det är inte vi.
Och dricka. Finnarna är vi, Hans.
Ja,
ska du kissa på vårt broderfolk?
Nej, det ska inte.
Vårt gamla timmerförråd.
Ja, de byggde landet.
Har jag berättat om min vän Petri?
Ja, några gånger faktiskt. Hans pappa med i finska vinterkriget var skjuten i arslet av ryssarna.
Lögn. Det var hans farfar faktiskt. Petri förresten, han är ute.
Han är ute nu.
Ja, men han har ju flyttat. Det roliga är de firar påsk ihop, han och hans ex.
Aha.
Och hon verkar intresserad av att eventuellt starta upp det här på nytt.
Oops.
Samtidigt som, vi kan kalla honom P, jag vill inte gå in på hans namn. Samtidigt som han är ute och flöjtar runt på Tinder.
Nej.
Det nya på Tinder nu är att man träffas och tar en promenad. Det är corona-safe, vet du.
Jaha.
Han är så jävla trött, sa han Petter, på att gå på promenad med massa kvinnor han överhuvudtaget inte vill träffa ändå.
Nej. Får jag prata lite om Älskar, älskar inte nu, den här roliga tv-serien på Kanal 5 som handlar om olika Sven Banan som har lyckats via sociala medier träffa personer på andra kontinenter. Det kan vara Afrika eller Sydostasien eller Brasilien eller Sydafrika till exempel.
Framförallt är det väl den där afrikanska mannen som någon tjej har träffat. Ja. Det är fantastiskt bra tv.
Jag skulle inte kalla henne för tjej. Hon känns ju lite mer medelålders.
Yngre än oss.
Ja, det undrar jag, hörru du.
Yngre än oss.
Kolla årsringarna på den där. Hur som helst. Det är ingen duvunge.
Hon har suttit och rökt gula bländ under en köksfläkt.
Det är ingen duvunge. Det är däremot hennes föremål för hennes kärlek. Hon har ju åkt ner till Kenya för att hon har förälskat sig i en Masai-kille.
Ja.
Och Masaien ser ut att vara i 18-19 års ålder. Han är ju lite, ska vi säga, lite vag både vad gäller ålder och vad han faktiskt heter. Det upptäckte ju hon här förleden att Masaien hade lite olika namn beroende på vad han skulle göra för någonting. Ett namn på körkortet och så vidare.
Men det
och ett
inte...
namn på passet och lite sådär. Men det kan ju vara att han hade väldigt många namn så han kunde kanske välja. Ja, skitsamma. Det spelar ingen roll. Men hon är väldigt misstänksam mot den här unga Masaien som verkar superhärlig.
Fast han vill ju hellre hänga med sina grabbpolare.
Han vill sitta med sina grabbar och dricka bärs precis som vilken annan 18-19-åring. Inte liksom sitta med någon 40-årig tant från Kramfors som är nere där. Och bröllopet gick av stapeln tror jag hyfsat. Och nu ska de unga tu, ja, båda är inte unga då, men då, tu ska vi flytta till Sverige och Masaien ska bli svensk medborgare med det här äktenskapet.
Är det
och,
sant?
Ja, så får man väl hoppas då att, det här, att de lever lyckliga alla sina dagar. Men jag är tveksam för hon har en jävla bekäftig. Hon liksom skäller på honom och beter sig illa. Jag tycker hon har något kolonialt över sig, om jag ska vara helt ärlig. Sen finns det en annan rolig...
Har hon, vad man sa för grosshandlarfasoner?
Ja.
Att man är lite mer... Att man är lite för mer. För mer än andra. Någon slags fonobenattityd, lite grann som Volodarski har på Dagens Nyheter gentemot skribenter som kanske inte passar hans agenda. Som till exempel Hanne Kjöller som hamnar i frysboxen.
Exakt så är det. Hon skryter med sitt Ullared och han har bara någon lerhydda.
Ja, fast hellre lerhydda än GKs.
Ja, det får du.
Det kan jag säga.
Och sen har vi det andra paret också.
Får jag bara fråga en sak? Hur kom hon ens i kontakt med
men det är för fan inte jag.
Nej, men vänta nu.
Tinder Kenya, jag har ingen aning.
Adekvat fråga. En Masai-krigare, sitter han och har koll på Facebook?
Oh, ja.
För det...
Jo, men Masai inte som det var förr i tiden, Jonas. Du tittar på såna gamla journalfilmer av Sven Hedin när det står liksom några killar hoppar med spjut. Det är inte alls så. Masai är modernt folk, ska du veta. Han är fullt utrustad, så att säga.
Ja, det hoppas jag, hör du. För att när du sa att bröllopet gick av stapeln så förmodar jag att hon hamnade på stapeln på bröllopsnatten också.
Det vet
ska
inget
de
om.
Ha, var det inte någon som hade något barn här också? Ja, nej, men, vad heter den här killen?
Ja, det
nästa... han heter ju Hakuna Matata. Det betyder ju, jag vill också ha tillgång till välfärdssystem.
Ja, han heter inte det. Han heter det är ju omöjligt att veta, han hade så många namn. Skitsamma, vi lämnar dem.
Det hade fiktion.
Sen har vi ett roligt par också och det är den här... killen från Bjuv som har träffat en kvinna från Thailand som är himla check och liksom frejdig, tuff, rolig. Han är jättetråkig. Och dessutom är han misstänksam mot henne också. Vi ska inte tala om svärfar. Han är också misstänksam mot den här unga thailändskan som är förut gravid. Och han, svärfar där, är oroad över att det kanske inte är hans barn. Och dessutom verkar han orolig över att hon kanske inte ens är någon kvinna. Och de är väldigt misstänksamma mot henne. Fast hon är skithärlig och vill ha kul. Och när han bjuder på tacos så spottar hon ut dem på golvet, vilket jag också skulle göra om någon bjöd mig på tacos. Och dessutom så träffade hon svärfar och drog ut på en liten tur med häst och vagn som man gör i Bjuv.
Nämn inte hans namn där, för att det här är en privatperson i Bjuv som figurerar i podden Off Limits. Jag har en polare som heter Petri, han vill inte heller vara med.
Nej, jag vet.
Så att det här är en privatperson som då Kanal 5 profiterar på.
Ja, exakt, det är det.
Han framstår ju som liksom lite mindre vetande, om jag ska vara helt ärlig. Det så får jag bara vara... När jag sitter och tittar på Trash TV, det är någon slags... Man gör ju lite lust över den här killens kärleksbekymmer. Han har träffat en riktig matrona. Det är ju liksom Bangkoks svar på kommandoran i Lönnebergarna på tak på. Hon är ju... Och det är en affärs...
Det är ingen ta mig där och ställ mig där tjej, det kan jag säga på en gång.
Det är inte ens en katoj alltså. Nej. Den här tjejen, hon vet vad hon vill. Det är en driven affärskvinna. Hon är ju en slags Imelda Marcos. Googla skiten där hemma folk. Ferdinand Marcos, ja. Enka som... i stort sett styrde Filippinerna på den tiden. Absolut. Nu är det här Thailand, jag vet inte vad kolonial det är åt olika länder.
Nej, men det finns en filippinska med i det här i kontext i narrativet också.
Jaha. Ja,
som också har en svensk kille. Men hur som helst, det är lite som att se en tågkrasch i slow motion i hela serien. Men det är ändå ganska roligt. Och det här att folks kärleksliv och folks förstånd blir utnyttjat i docusåpa-tv, det är ju ingenting unikt, Jonas. Det är ju hela konceptet, det bygger ju på det. Det ska ju vara så. Och jag kan ju tycka att det är lite sorgsamt, men samtidigt kan man inte avhålla sig från att titta.
Eftertänksamhetens kranka blekhet sprider sig upp över mina hormonstinna, kortisonfyllda kinder, Hans. Det är exakt därför vi sitter och tittar. Det är ju precis därför.
Kom den där jävla Lindskov in.
Ja, just det. Lindskov. Hello. Vi pratar om kärlek på distans här.
Så kul att du kunde komma, ja. Så vi slipper den där distansen mellan oss.
Exakt, du sitter ju 3 meter bort här, ja, Lindskov.
Producenten Lindskov, en demonproducent, va? Säger vi inte det?
Absolut, älskar inte på Kanal 5. Mm. Är det det bästa vi ser på tv just nu, Hans? Ja. Eller man känner sig lite ful. Det här är som att gå in och hosta i en hiss där det står någon annan. Man känner sig ful, man känner sig skyldig utan att ha gjort någonting. Det som går in
något skit har du säkert gjort, Jonas.
Jo, men jag har tittat på programmet.
Ja.
Jag har inte gjort något annat, kan jag säga.
No.
Det är som att gå när man har varit på en weekendresa i Amsterdam pre-corona. Bara man gick genom tullfiltret från en Amsterdam flight till Arland så känner man sig skyldig.
Med det där haschmolnet runt hela kroppen.
Fast man var helt oskyldig. Ja. Skiten hade ju lämnat blodet och kroppen för flera dygn sedan.
Mm,
ja.
Mm.
Ja, men så är det. Vi har hunnit med det mesta idag, Hans.
Ja, det.
Mats Löfving, tystad hög polischef. Elefantungen som gick bort på Kolmården. Det var för jäkla tragiskt, hörru. Vet man varför de här elefanthonorna stötte bort honom ur flocken? Den här elefantungen blev ju som en Soran Ismail. Han var ju persona, elefantan
ja, precis. Nej, väldigt lik Sorans öde faktiskt. Och de skuffade runt honom tills han inte klarade sig längre. Och det är väl
han
så
hade ju liksom Soran ingen styrsel på snaben.
Nej. Jättetråkigt, men jag hoppas väl att han får en dokumentär, den elefantungen åtminstone.
Det får Cissi Wallin ordna. Ja. Hör du, hur kommer det sig att en elefantunge på en zoologisk trädgård i Sverige väcker mera medkänsla än 12 000 döda folkpensionärer och hemtjänstmedarbetare i en pandemi i Sverige?
Alltså,
Är det bara en symbol?
Nej, men det stämmer ju. Alltså, barn har ju en tendens att relatera, att identifiera sig med djur. Och ofta så kan det där hänga med långt upp i åldern, lite beroende på hur man intellektuellt och känslomässigt utvecklas. Att man ter sig mer till djur, att man tyr sig mer till djur, att man tar djurens liv på större allvar än mänskligt liv. Och det är också lite mer nära på något sätt en elefantunge eller någon gammal skruttig pensionär. Då känns det ju, elefantungen känns ju mer liksom...
Jag känner mer för järven på Skansen.
Men de har inga järvar, de har råttor som de har målat om.
Ja, men hur som helst, jag känner mer för dem än jag kände för den här stackars gamla lärarinnan.
Ja.
Som råkar missa och stänga toalettdörren.
Ja, och du och dina kompisar så går och titta på henne. Och det var ett ofredande, nu är det preskat tyvärr.
Det där faller på sin egen orimlighet, jag hade inte en enda kompis i skolan.
Nej, det hade jag inte. Men vilka var de andra då? Var det aporna?
Ja, någon
var det, det var dina kusiner aporna som stod där.
Nej, det var det faktiskt inte. Jag har aldrig haft säsongskort i Djurgårdens matcher, så där, den fick du mig inte på. Wow. Hans Lindskov, vi har fått namnförslag till programmet Jalla Jalla Sisu.
Sisu?
Ja.
Men vi ska ha något svenskt, först arabiska och nu finska. Vi ska ju ha någonting som klingar svenskt.
Men då är du inte mångkulturell?
Jo, det är absolut, men de har sagt att det är inte bra för en podd att ha ett utländskt namn. Okay. För folk tror att det är utlänningar.
För det var just därför, var det inte så Lindskov? De skulle ta bort namnet Off Limits därför att folk trodde att det här var en amerikansk tjosan-tjosan-podd.
Exakt.
Ja, och så skulle vi ha ett helt svenskt namn. Vi tänkte döpa det till... Ja, vad är det mest svenska som finns? Fäbodjäntan, Migrationsverket, Systembolaget eller skatt på plastpåsar? Greta Thunberg med vänner!
Ja, fast det där är ju våra sponsorer. Vi kan ju inte ha samma namn som en sponsor. Och då faller ju konceptet, så att säga. Utan vi måste ju vara fristående.
Okej.
Okay. Mm, hade vi fått en förslag? Nej.
Vi hade fått förslag här. Hjälp, vi har köpt en bondgård. Det är tydligen ett program på SVT.
Ja, det är taget.
Är det taget redan?
Om vi köper något skräprucke. Ska vi köpa det där som jag bara bussar på tallar uppe i Uppland där? Den där sophögarna. Vi köper in den och så får vi någon dåre att betala för renoveringen. Och så flyttar vi in, så sänder vi podden där från du, jag, Lindskov. Kanske den där lilla Bergman också.
Just det, Oliver Bergman. Pondus.
Pontus.
Pondus. Ponduspodden.
Det finns ingen pondus i den här. Det är två veklingar som sitter och...
Men det finns väl inga off-limits här också. Jag fick ett mejl någon gång när någon sa så här: det är så skönt, ni säger exakt det man inte får säga. Va? Jag säger bara vad jag tycker. När blev det liksom persona non grata? Vi har mer Mindamp.
Ja. Lindskov gillar det.
Sekretesspodden. Mm. Mikroaggressionspodden.
Vad är mikroaggression, Jonas?
Mikroaggression var en debatt som började i veckan, men det är ett psykologiskt, det är en psykologisk term från tidigt 1970-tal. Mm. Kända psykologforskare vid Berkeley.
Något universitet, skitsamma.
Det var faktiskt Berkeley universitetet.
Ja, men hur hamnade det på tapeten här då?
Därför att Alexandra Pascalido tog upp det här med att man som journalist på Sveriges Radio och SVT råkade ut för mikroaggression. Just att folk gav en små glidningar för att man jobbade just som journalist, hon är i och för sig frilans. Mm. Att man jobbade som journalist på Sveriges Radio eller Sveriges Television, att man fick små glidningar.
Som att det är typ din SVT-tönt eller så. Eller?
Ja, ungefär sånt. Men det gör ni väl inte på Sveriges Radio, va?
Nej.
Och hon tyckte att det var jobbigt. Hon sa att det kan till och med gå så långt att folk inte berättar att de jobbar som journalister åt SVT eller SR därför att de råkade ut för mikroaggression.
Ja,
jag kan bara säga så här, jag har en polare som jobbar som väktare i Stockholms tunnelbana. Mm. Han har makroaggression varje dag på sitt jobb.
Ja.
Och ta bara de här som kollar biljetterna på bussar. Varje dag blir de kallade både för H-ordet, R-ordet, P-ordet och F-ordet.
Vilka ord var det där nu då?
Det får ni googla hemma.
Ja, det får vi googla.
Det går lite för fort.
Alltså, den klassiska mikroaggressionen, det är ju annars att man så här, om en kvinna gör någonting bra, så säger man till den här kvinnan: det där var väldigt bra gjort. Då känner hon sig kränkt, för hon misstänker att jag sa det bara för att hon är kvinna och att kvinnor normalt då inte kan göra någonting bra. Och jag säger att det var bra att hon gjorde det, så betyder det precis motsatsen, förstår du? Det är en mikroaggression.
Ungefär.
Jag blir fan förbannad på det här.
Någon som inte ofta gör något bra, som gör något bra, som får höra: här fick ni till det. Ja. Då säger man att normalt sett får ni inte till det. Men det är... Alltså, Hans, jag satt och läste en debattartikel av Alexandra Pascalido om mikroaggression. Du fångade i tre meningar.
Ja, jag gjorde ju det. Men
man, du är ju kvickare än att köra...
En Thomas Kvick, ja. Men det finns den klassiska mikroaggression, det är ju den här. Och den tror jag alla har använt sig av. Det är när man sitter och äter middag med goda vänner. Och så smackar man med munnen. Åh, det här var faktiskt gott. Vadå faktiskt gott?
Ja.
Det är som att jag har utgått från att det ska vara svinäckligt för att det är den här klantskallen som har lagat mat, och så visar det sig vara gott, faktiskt gott. Det är en mikroaggression.
Samma sak som i ett annat sammanhang när en politiker säger: ska jag vara helt ärlig, så innebär det faktiskt att ska jag vara helt ärlig?
Ja, det vore väl kul. Och för en gångs skull.
Vad är du annars då i sådana fall?
Ja, helt oärlig.
Absolut. På tal om helt oärlig,
mikroaggressionspodden.
Ja, och jag vill bara, min poäng med Alexandra Pascalido, det är säkert skitjobbigt att vara journalist på Sveriges Radio, men att sitta i Ring P1 och sortera åsikter varje morgon.
Hon gör det himla bra där.
Ja, exakt. Ja, det är bra, Hans. Vi gjuter olja på vågorna.
Nej,
exakt.
Men jag gillar Alexandra Pascalido, det sticker inte under stol.
Vad är det som är bra med Alexandra Pascalido?
Allt möjligt.
Okej, då. Odefinierbart. Ja. Det är bra. Jag gillar faktiskt Alexandra Pascalidou. Mikroaggression. Där kom den.
Ja, jag är ledsen för den.
Jag vill bara säga att det finns folk som har yrken där man råkar ut för makroaggression. Mm. Vårdbiträden, hemtjänstare, folk som jobbar i...
polis.
Ja, polis. Exakt.
Brandkåren.
Har inte du som är krimreporter, Hans, har inte polisen problem med att det är väldigt många unga tjejer som har blivit poliser slutar med att vara polis därför de orkar inte åka runt och bli kallad för H-ordet typ varje tjänstgöring?
Nej.
Det är ett problem.
Ja, och det är till och det är av kollegorna det. Inte ens av klienterna. Jävla svin inom polisen. Lägg och sluta säga H-ordet till kollegorna.
Ja, exakt, exakt. Tukteriet, de sista ljuva...
Vad står H för förresten? Hans.
H står för Hans. Vad sa vi här då? Ponduspodden har vi tagit upp. Kladd eller tafs, det är insänt av Göran Lamberts. Ja. Uppe i så... Uppsala. Uppsala, precis. Vi börjar runda av. Kommentera oss gärna på Flashback. Det gör Carolas manager fortfarande. Nu har han skrivit ett personligt meddelande till dig, Hans.
Ja, han är inte ens Carolas manager.
Det är det han skriver. Jag är för guds skull inte Carolas manager.
Varför skriver han det?
Det är bara ett nick på Flashback, exakt. Varför kallar vi våran podd för Off Limits när vi bara säger exakt det vi tycker faktiskt? Det blir ju så förbannat sällsynt och fridlyst i det här landet att säga exakt vad man tycker.
Faktiskt.
Så om man säger det så kallar folk en för gränslös, faktiskt. Med mikroaggression. Ska du stänga av? Är inte DN här förresten?
Och nu står de här och skaver i sina Manchester-kostymer igen. Volodarski och Schulman och...
Du, Volodarski skulle inte nedlåta sig till att sitta och podda, vet du. Det här är ju galärerna i media-Sverige. Vilken paja som helst, som i vårt fall, kan ju få en mikrofon och lite studiotid.
Är det här våra mikrofoner?
Är de påslagna, Lindskov? Kommentera oss gärna på Flashback, gör som Carolas manager och Biggis 62. Lovebomba oss eller hata oss. Det viktiga är att du säger vad du tycker på riktigt.
Ja, vi behöver faktiskt inte hata oss. Det har vi inte gjort oss förtjänst av. Eller har vi det?
Vi behöver faktiskt inte hata oss, har du nu.
Ja, ah, okej. Okay. Hata oss då.
Du är propp. Hela din stomipåse är ju proppfull med mikroaggression, Hans. Den får vi ta och tömma här faktiskt. Kommentera oss gärna på Flashback eller kommentera oss på iTunes. Scrolla ner våra 110 avsnitt och där kan du sen kommentera oss. Det är faktiskt bra. Sprid podden, de försöker tysta oss. De försöker göra som de gör med Mats Löfving, den här rikspolischefen som pratar om 47 kriminella klaner. De försöker stoppa budskapet. Exakt. Ska vi dra in årorna för idag, Lindskov?
Ja, det här verkar bli en jävla konspiration.
Det här avsnittet var faktiskt ganska kul.
Åh.
Lindskov.
Ridå.